Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Brittas vardagsrum. Nu är vi i Almedalen under Almedalsveckan och har ett samtal mitt i det sjudande liv av så många aktörer här. I Vårklockan kyrka så pågår det ett antal seminarier och olika samlingar. Brittas vardagsrum är ett av dem. Du ska få lyssna till talmannen Andreas Norlén.
Jag brukar öppna mina vardagsrum. Det är ju egentligen en så kallad live-podd. Alltså att det ligger ute på podden Brittas vardagsrum. Sen om samtalet tar höjd och tekniken fungerar, brukar vi ha som motto. Och då brukar jag be min gäst som jag har att beskriva mitt vardagsrum för den som går och lyssnar på detta efteråt. Hur ser mitt vardagsrum ut?
Mm-hmm. Ja, här får man väl säga att det har kyrkorumskaraktär. Tänker jag, det är höga, vackra fönster. Ett altare som jag kanske inte brukar se så ofta i vardagsrum, men tillför en speciell karaktär till rummet.
Sitter vi ensamma?
Nej, det är ju en del andra också som har hittat hit i junikvällen för att samtala eller delta i den här stunden tillsammans med oss. Mm.
Det är vi väldigt glada för. Och jag är ju otroligt glad att få ha dig som gäst. För att det känns ju så här när man letar gäster till ett vardagsrum som ska vara intressant, så får jag ganska ofta frågan: hur väljer du dina gäster? Vilka vill du ha? Och ibland hoppas man ju på vissa. Och så ibland tänker man, nej, det går nog aldrig. Och det får jag säga att du tillhör ju de gästerna verkligen som jag har hoppats på. Och blev väldigt glad nu, tackar jag.
Oj, kära någon.
Du, hur har din dag sett ut?
Idag?
Ja.
Jag började hemma i Norrköping. Där jag bor med fru och treårig son. Och sen tog jag mig till Linköping och ett litet flygplan. Tillsammans med en del andra Almedalsbesökare till Visby, landade 9.30 och sen hade vi en tillställning på Gotlands museum, eller vi hade ett seminarium där jag och museichefen talade om demokratijubileet som riksdagen firar och som manifesteras i form av en vandringsutställning på museet som står till och med september, väl värt ett besök. Och sen höll jag tal på invigningsceremonin här i Almedalen. Och så har jag blivit intervjuad några gånger till.
Fint. Det låter som du har haft en intensiv dag.
Så är det. Ja. Intensiv och rolig dag.
Ja. Som du sa är du bosatt i Norrköping. Men född i Bromma, Stockholm, den 6 maj. Det dramatiska året har du presenterat dig själv 1973. Vad var det som var dramatiskt förutom din mors arbete?
Ja, just det. Jo, men det var ju, 1973 var ju ett dramatiskt år på flera sätt. Men det jag hade i åtanke när jag skrev den där presentationen var ju att vi hade ett riksdagsval som ägde rum bara ett par dagar efter att Gustav den VI Adolf hade gått bort. Och som ledde till den så kallade lotteririksdagen. Det blev 175-175 i kammaren mellan vänster och höger. De borgerliga och S och V på andra sidan. Och på den tiden hade ju riksdagen 350 ledamöter och inte 349 som vi har idag. Och dessutom så ägde ju Norrmalmstorgs dramat rum det året också.
Just det.
För att ta några svenska dramatiska händelser. Så att det var ett laddat år. Jag kommer inte ihåg så hemskt mycket av det där. Men jag brukar i alla fall säga att jag är så gammal att jag har upplevt två monarker.
Ja.
Om jag vill stoltsera lite gentemot mina yngre kollegor och sådär.
Sen tänker jag att det är ju lite spännande tanke att du var med om den speciella ställningen, lotteririksdagen 175-175. Och så en dag så sitter du själv med den här svåra balansgången. Mm. Det visste du ju inte då, men...
Nej. Nej, och nu är det ju inte... Alltså då tänkte man ju att man löste det här problemet genom att ta bort ett mandat. Så tänkte man att då är det alltid antingen vänster eller höger som vinner. Det är ju lite svårare idag.
Lite svårare. Den 14 januari 2010 Då hände något speciellt i ditt liv. Hoppas att du kommer ihåg det.
Ja, det gör jag, eftersom det var då jag träffade min blivande hustru för första gången. Helt korrekt, i Växjö. Nässjö.
Ja, det var, det är okej.
Ja, men det är ju småländska metropoler här. Det är, man kan inte räkna dem alla. Men vi, Helena, bodde i Malmö då och jag bodde i Motala. Och då tänkte vi att mittemellan med tåg blir Nässjö. Så då träffades vi där.
Okej. Vilka finns i den närmaste familjen idag?
Ja, den allra närmaste är ju jag, Helena och lille Henry. Möjligen med tillägg av katten Betsy.
Ja, om man tänkte att du glömmer katten. Men
nej då. Nej, det är svårt att glömma. Hon nackar fåglar för glatta livet, så det är svårt att missa.
Du har ju varit hemma ett halvår eller ett år med din son.
Ja, ett halvår snarare. Ja. Det var hösten 2017.
Ja, just det. Hur upplevde du den perioden att liksom så kliva av? Det är inte så lätt att liksom multitaska med både och, utan man får kanske välja det.
Ja, nej, men jag var tydlig gentemot, då var jag ordförande i riksdagens konstitutionsutskott, också ett ganska arbetskrävande uppdrag, men jag var tydlig mot mina kollegor att jag räknade med att de skulle hantera det här och att utan att behöva blanda in mig, och att jag inte heller skulle försöka lägga mig i från distans. Och jag tycker att vi båda lyckades hålla det där ganska bra faktiskt. Så att det var, jag ville verkligen fokusera på att vara pappa till Henry det halvåret och inte hålla på och, som du säger, multitaska, utan det var Henry som mitt halvår för att lära känna varandra och sen fortsätter ju den processen förstås hela livet, men jag ville verkligen att den tiden skulle vara så ostörd som möjligt.
Säg lite hur du upplevde, hur såg dagarna ut? Det måste ha varit en jättestor kontrast till det som du beskriver som ett väldigt intensivt yrkesliv liksom.
Ja, jo, men det är absolut. Det är ju, han är fortfarande morgonpigg. Han var morgonpigg då också. Så att vi började dagarna ganska tidigt, så där vid 5:30 tiden kanske, eller 5 ibland och så. Och sen är det ju vissa rutiner som ska genomföras i form av frukost och annat. Sen kunde det variera ganska mycket om vi lekte i trädgården eller lekte inomhus eller gick en promenad. Ibland gick vi till öppna förskolan. Det hände att vi tog bilen och åkte ut för att gå en promenad på landet så där utanför Norrköping. Så att vi höll oss sysselsatta. Vi har en fin stadspark mitt i Norrköping med en bra lekplats. Och så att jag tycker att vi höll igång ganska bra.
Kunde under den perioden liksom uppleva friheten i att välja det viktigaste, eller slepte liksom i yrkeslivet att vara hemma, så var det skönt eller var det svårt?
Nej, jag tyckte inte att det var särskilt svårt. Det var ju, jag vet inte om ni kommer ihåg det, men sommaren 2017 hade ju skandalen på Transportstyrelsen briserat och den skulle KU granska. Vilket inleddes då under min frånvaro. Men jag kände ingen stress av det, utan jag litade på att mina kollegor kunde hantera det inledande arbetet. Och sen klev jag in då i januari 2018 och ledde sen då utfrågningar och slutförandet av granskningen våren 2018. Men jag tyckte att det var fantastiskt roligt och stimulerande och givande att vara hemma med Henry och få vara pappa på heltid.
Det är ju, jag tänker ju att när man också får kollegor och själv är chef för andra, att det är väldigt gott att kunna ge den uppmuntrande om man vet vad det betyder. Det är väl lite därför jag stannar vid det också, att uppmuntra den som är ett högintensivt yrkesliv att våga kliva av, att inte världen faller ihop liksom.
Nej, man ville ju gärna tro det, men det blev inte så, utan KU kunde fortsätta att verka. Jag kan ta det, jag kan leva med det. Men det tycker jag absolut att man ska göra. Och det är ganska många av mina kollegor i riksdagen som vid ett eller annat tillfälle har varit föräldralediga under tiden som de också har varit riksdagsledamöter. Så att nu skulle jag säga att det är mera norm än undantag att också manliga riksdagsledamöter är föräldralediga under en rejäl bit av, av barnens uppväxt. Och att jag tycker det är bra. Jag tycker riksdagen ska föregå med gott exempel och vara en arbetsplats där man verkligen känner att man kan och vågar och vill och får vara föräldraledig.
Jag har en fråga som jag tänker, det är inte sån en fråga som man kanske inte ska våga ställa, men kanske jag eller någon mer sitter och tänker, vad gör en talman egentligen? Ja. Fast vi låtsas att vi vet. Det kan vara någon som tänker, det är ett jättehedrande uppdrag, men vad ingår i talmannens uppdrag? Kanske några saker.
Ja, det är väl i grunden tre kärnuppgifter. Mm. Det ena är att leda riksdagens arbete, och det betyder precis vad det heter, eller vad jag säger, nämligen att ganska handfast leda kammarsammanträden. Det gör jag och de vice talmännen turas om att leda debatterna i kammaren. De sitter i 2 timmars pass. Sen ingår i det också att bestämma om talarlistor, vilka ärenden som ska upp när, debattregler, vilka debatter som ska genomföras och så. Det gör jag i nära samråd med gruppledarna för de 8 riksdagspartierna. Så det är en, och det är ju den ursprungliga talmanssysslan. Det är ju lite paradoxalt kan man säga att talmannen är den som talar minst i kammaren. För talmannen ska ju bara leda sammanträdet och låta de andra komma till tals. Men så är det. Den andra uppgiften är att jag är ordförande i riksdagsstyrelsen, som är myndighetsstyrelse för riksdagsförvaltningen, alltså den organisation med ungefär 670 anställda som ser till att riksdagsmaskineriet fungerar med en stor mängd olika yrkeskompetenser. Vi har en riksdagsdirektör som leder det dagliga arbetet, men en styrelse som då besluta strategier, föreskrifter, budget. Och sen tycker jag att jag som styrelsens ordförande ska veta ganska mycket också om det mer handfasta som händer i huset. Så jag håller på med en liten talmansrunda i förvaltningen också för att besöka alla enheter och kanslier som finns. Det, det blir 50 olika besök och möten ungefär. Och det tredje är att jag är, alltså det är de olika representativa uppgifterna. Så jag företräder riksdagen och Sverige i olika sammanhang, inom och utom riket.
Du, jag hörde idag att dina grannar gör talmansrunder också.
Ja, men jag nämnde ju det, att det här med söndagspromenader i grannskapet har lite försvunnit, utan nu säger de att de tar en talmansrunda i kvarteret istället. Och det är sånt man får bjuda på, tänker jag.
Bjuder du på kaffe då?
Ja, nej, de brukar inte knacka på.
Nej. Jag tänker att det skulle kunna bli överröst med småkakor kanske.
Ja, det har jag inget emot.
Nej, jag förstår. Vi förstår det. Jag är pastor i Ekumeniakyrkan. Och jag skulle nog våga säga, med tanke på att man ibland funderar över hur världen ser ut och sitt eget yrke, så skulle jag säga att jag tillhör dem som tror på kyrkans budskap och innehåll. Och det har du också sagt i en intervju jag lyssnar på. Vad betyder det för dig? Jag tillhör kyrkan och tror på dess innehåll, sa du rätt tydligt.
Ja, men det stämmer. Jag fick frågan om jag tror på Gud, och då sa jag att jag hör till de troende medlemmarna i Svenska kyrkan. Mest för att markera att jag inte är medlem i kyrkan av tradition eller slentrian eller för att stödja kulturarvet eller så, vilket är helt, det kan vara hedervärda skäl också vara medlem förstås, men utan för att jag faktiskt också tror på budskapet. Så jag menade väl ganska exakt just det.
Vad finns det liksom i ditt liv, det återkommande regelbundna gudstjänstbesöket, eller hur får du till det, som vi ibland säger? Hur ska vi få till det och hinna med?
Ja, nej, det är ju svårt, särskilt om man då har en 3-åring och kanske känner att även om barnen ska komma till mig och så tänker man att man ändå inte vill störa gudstjänstupplevelsen för alla andra genom en väldigt livlig liten 3-åring och så. Så det där, just den delen har väl legat lite på sparlåga några år. Och jag ska inte göra anspråk på någonsin har varit en väldigt flitig kyrkobesökare. Absolut inte. Men jag tänker att man kan utöva tro även på andra sätt än genom att gå i kyrkan.
Absolut. Jag skulle vilja göra ett litet varv i det och se vad du tänker om det. Jag brukar ibland försöka skilja på trygghet och tillit som någonting väldigt bärande i tron och hur den ser ut. Att tryggheten är liksom på något sätt ramen för livet. Där jag också tycker att en del av politiken ska tydligt skapa trygga ramar för alla och det bästa samhälle vi kan få. Och tillit är någonting som ska bära om och när ramen går sönder. Så ibland försöker jag försöka förklara olika skillnaderna. Att lita på någonting större som bär våra liv när det går sönder, vilket det gör. Hur reflekterar du kring den här tron i ditt liv? Vad är det, skulle du säga trygghet eller när jag beskriver det, eller tillit?
Det, jag har inte gjort den analysen på det sättet riktigt kanske.
Du fick den av mig.
Jag tyckte den var ganska fiffig i och för sig. Ja, men då skulle jag nog säga att det är det är väl förstås både och, men jag tänker att det handlar inte enbart om att rycka, så att säga, använda det som nödbroms, så att säga, eller så att rycka när det verkligen blir problem, alltså om det är det du menar med tillit, så att säga, utan att det också är en del av vardagen, alltså tryggheten. Det, så skulle jag beskriva det.
Ja, jag tänker kanske mest i tilliten att det bär igenom i det liv som ändå så småningom går sönder för alla på olika sätt. Vi är med om svåra saker och i världen finns det väldigt mycket människor som inte har det minsta trygghet. Och vi liksom vill det bästa. Men att tilliten liksom är något att sätta fötterna i, tänker jag ibland. Som en del när vi beskriver tro, jag vill vara lite till i det. När vi beskriver det så kan en del säga, jag är en kristen människa för det ger mig trygghet. Och det tycker jag är fint. Men jag tänker att tryggheten, den går lätt sönder. Då måste vara någonting mer som bär. Och att det är ju det där som är mer än gudstjänstbesöket. Att det är ett vardagligt liv. Skulle du hålla med eller?
Det där kräver sitt seminarium onekligen. Men jag får nog smälta de där distinktionerna lite. Ja. Innan jag helt har kan bedöma hur jag ser på just den saken. Men att jag skulle väl i alla fall försöka svara så att för mig handlar det om både en vardaglighet och någonting att lita på i svåra stunder. Jag vet inte om det riktigt var svar på frågan. Men
jo, det tycker jag. Jag tycker det var ett fint svar på de omöjliga frågorna. För så är det ju också. Ja. Att tron kan man ju aldrig helt fånga in liksom. Men att se vad det är i det som... Jag tycker det var så fint när du beskrev det. Det är därför jag lite stannar i det. Att jag tror på dess innehåll. Och det tycker jag är väldigt, väldigt viktigt. Det var som en distinktion du gjorde där. Att det här verkligen är någonting mer. Och för mig är det någonting som bär. Det tyckte jag. Du har ju en enormt spännande karriär. Jag har ju försökt lite följt de här stegen och skulle vilja få landa vid en forskning som du gjorde på Linköpings universitet 2004 i avhandlingen, denna fantastiska avhandling Oskälighet och 36 paragrafen i avtalslagen.
Ja.
Vem skulle inte vilja forska på det?
Ja, en riktig kioskvältare.
Ja. Tänk att du fick den.
Ja, ni skrattar ni, men den har faktiskt tryckt 2 gånger. Ja,
för jag köpte, två upplagor.
Jag köpte de första 100 själv. Ja.
Du, vad är detta?
Jo, men ja, det kan ju låta som väldigt snävt. Och det är ju förstås också i en mening. Men det är också, skulle jag säga, ställer väldigt allmängiltiga frågor. Därför att jag skrev doktorsavhandling då i juridik. Och funderade då på vad jag skulle forska om eller vad jag skulle skriva om. Och då finns det en bestämmelse i avtalslagen som säger då att om ett avtal eller ett avtalsvillkor är oskäligt så får det jämkas av domstolen. Och då
förstod vi?
Ställer man ju sig frågan, vad betyder oskäligt då? Och det var det som var min forskningsfråga. Därför att det där, och då en jurist söker sig till förarbeten, alltså vad har lagstiftaren, nu regeringen och riksdagen sagt om det här, hur ska det tolkas? Och det kan finnas rättsfall från Högsta domstolen som hjälper till att bena ut det där. Men det finns inte så mycket om den här paragrafen, utan det har lämnats väldigt öppet att i rättspraxis definiera vad som är oskäligt. Och då försökte jag att se, kan man fylla ut det här eller skapa stöd i tolkningen på annat sätt än bara med de traditionella rättskällorna, alltså förarbeten och rättspraxis. Och då tittade jag på den normativa etiken, inte minst som då en kompletterande rättskällor. Att man skulle kunna resonera om oskälighet utifrån ett allmänt etiskt perspektiv. Vad betyder det egentligen?
Skulle du kunna ge ett konkret exempel?
Ja, ett konkret exempel på själva tillämpningen skulle kunna vara ett rättsfall som jag nämner i boken, som handlar om, jag tror jag kallar det för fallet med den prisvärda skärgårdstomten. Det var då en farbror som hade en ö i Stockholms skärgård, och så sålde han en tomt där. Och vi vet ju alla att priserna där är ganska höga. Och så sålde han den här för ett väldigt lågt pris. Vad det nu var, 50 000, jag minns inte riktigt. Och sen väcktes det då talan mot köparen. Och man menade att den här köpeskillingen borde jämkas, för den var oskäligt låg. Och det var väl, om man läser mellan raderna, hans anhöriga, den här mannens anhöriga, som reagerade och menade att han hade blivit lurad på ett eller annat sätt. Han hade visst alkoholproblem, kanske han var gammal och sådär, att han inte hade förstått vad han gjorde riktigt. Och då inställer ju sig frågan, hur ska man då se på en sån sak? För vi har ju en utgångspunkt som är att avtal ska hållas. Det brukar man kalla för löftesprincipen. Att har man lovat någonting, då får man stå för det. Men sen kan man också se ett antal andra principer, eller dygder om man så vill, som ligger till grund för avtalsrätten. Till exempel lojalitetsprincipen, eller dygden lojalitet. Att man då också ska inte bara se till sitt eget intresse, utan också till motpartens. Mot det ställer man att man har också som aktör ett ansvar att ta vara på sina egna intressen. Det vill säga, man kan inte vara hur oförsiktig som helst och kräva att motparten ska komma till undersättning, utan man har också ett eget ansvar. Och det här är ju då mera allmänt etiska resonemang som man kan åberopa i livet i största allmänhet, men jag försökte då bygga ett system kring det i avtalsrätten och tillämpa på till exempel det här fallet. I den verkliga världen så kom så småningom, jag tror att det inte gick till Högsta domstolen, utan det var Svea hovrätt som sa att avtalet skulle upprätthållas. För det är ändå utgångspunkten i svensk rätt. Så det var min ambition då, att försöka skapa ett system kring det här. Som helt enkelt ett slags tolkningshjälp.
Används det idag?
Det kan inte jag svara på riktigt, för jag disputerade 2004, det är 15 år sedan. Och sen har inte jag riktigt följt rättsutvecklingen. Nej. Så jag vågar inte svara på vilket genomslag det har fått. Men jag hoppas såklart att det har kommit till viss nytta.
Det finns ju man är ju lite svag för punkter, men du kallar det dygder, det är väl också helt okej. Det du nämnde är en som ju blir väldigt fint i det du beskriver som exempel då, rättrådighet. Ärlighet, pålitlighet, lojalitet och omsorgsfullhet. Mm. Det ligger lite i den beskrivningen då.
Ja, det var ju nu precis, det var de fem dygderna som jag menade att man kan säga ligger till grund för avtalsrätten. Mm. Om man så att säga skalar bort lagbestämmelser och allt annat och går på djupet, vad är värdegrunden för avtalsrätten? Mm. Men det där är ju också allmängiltiga dygder som man väl kan säga en samvetsgrann, dygdig person bör leva efter.
Mm. Jag tyckte att de var väldigt fina. Det finns två begrepp till som du har lyft som oupplösligt förenade. Och det är frihet och ansvar. Mm. Säg någonting om frihet, vad det är för dig. Vår frihet.
Jo, men om jag får resonera lite om det där med frihet och ansvar. Så bygger ju det på en uppfattning att vi har, och demokratin ger oss långtgående frihet i vårt land att forma våra liv efter eget gottfinnande på en lång rad olika sätt. Men med friheten följer också alltid ett ansvar. Bara för att ta ett väldigt enkelt exempel, vi har frihet att säga väldigt mycket i vårt land. Vi har en yttrandefrihet som är väldigt långtgående. Men vi har ju samtidigt också ett ansvar att inte i onödan göra människor, andra människor illa. Och då tänker jag att det ska man leva upp till genom att kanske inte i varje läge använda yttrandefriheten till dess yttersta gräns. Man behöver inte säga elaka saker till andra människor bara för att man kan. Att man har, eller bara för att man har laglig rätt att göra det. Man, det finns ingen som kan döma någon för att man är elak mot en annan person. Om man inte förfaller till olaga hot eller förtal. Men att bara vara allmänt dum och elak är inte brottsligt. Men däremot så är det inte ett lämpligt beteende. Utan man måste hela tiden väga av frihet och ansvar. Och det där kan man ju sen resonera om på en massa olika områden i livet.
Ja, när jag liksom försökte lite läsa in mig på det i ditt begrepp där och just den här fina beskrivningen, så tänkte jag också på det är lite som orden nåd och sanning. Att de hör ihop, att man aldrig kan att leverera en sanning utan nåd är väldigt svårt. Det går, det måste alltid vara ihop, förenas. Annars så blir det väldigt brutalt. Och nåd kan aldrig uppstå där inte sanningen kommer fram. Det finns liksom en sån. Du får mycket att tänka på.
Ja, verkligen. Absolut. Det var också en fin...
Det är lite den balansen som jag kände igen i frihet och ansvar. Att det hör till moralen och mognaden för en människa också.
Jo, för det är ju, vi talar gärna om frihet i vårt samhälle. Att man ska ha rätt att göra en massa olika saker. Och det är bra. Det är en del av att leva i ett modernt västerländskt samhälle. Men vi glömmer ibland att friheten också är förknippad med ett ansvar. Och det vill jag gärna bidra till att lyfta fram, om jag kan.
Du sa lite i någon beskrivning det att vi tar ansvar för de som är beroende av oss också i den lilla världen, men också i hela samhället. Och när jag läste det tänkte jag på i Fanny och Alexander. Så finns det i denna fantastiska filmen ett tal som en av bröderna, den äldsta, håller till efter att de spelar en teater där på jul, och så håller de talet i familjen innan den fantastiska middagen eller mitt i den. Och då pratar de om att teatern, det gör kulle. Teatern är den lilla världen som får oss i den stora världen att påminnas om vad som är riktigt viktigt. Det var fint.
Det var fint. Jag hade väl ett lite annat perspektiv kanske, ja, när jag skrev det där. Mera på temat att det här att vi har en frihet till exempel att välja vilka vem vi vill leva tillsammans med, men vi har också ett ansvar för att kanske ta hand om den andra även när det vore roligare att göra någonting annat. Det är ändå en avvägning som man hela tiden måste göra i livet, tror jag.
Tack för det du ger oss. Jag skulle vilja få kliva tillbaka lite i det här som jag nämnde med din karriär. Så tycker jag det är en spännande resa med familjeföretaget där du en gång klev in med tidningsvärlden, tidningsbranschen. Berätta något om varför du klev in där. Hur såg det ut?
Ja, men min mor har länge drivit tidningsrörelser av egentligen flera olika slag. Men då när jag... Ja, ungefär i övergången mellan gymnasiet och universitetsstudier så drev hon gratistidningar. En gratistidning som heter Söndagskuriren i Motala i Östergötland. Och den expanderade så småningom och vi täckte ungefär halva Östergötland från Linköping och västerut för er som kan och sköts geografi. Så där 125 000 ex varannan vecka. Och så det var en ganska stor gratistidning med redaktionella ambitioner. Och då under hela studietiden och därefter också så var jag på olika sätt engagerad i den här verksamheten. Och hon köpte så småningom också två prenumererade veckotidningar som ursprungligen hörde till Centerrörelsen. Dels i Östergötland, dels i Värmland. Och hon är fortfarande verksam med Länstidningen Östergötland som då är Centerns gamla veckotidning i Östergötland och som kommer ut en gång i veckan. Gratistidningarna är sålda sedan länge och så. Men så jag har gjort ganska mycket olika saker i den verksamheten. Jag kan nog fortfarande redigera en tidningssida i Kåk Express, tror jag, det här redigeringsprogrammet, om det skulle knipa.
Skrev kröniker ett tag också?
Det gjorde jag.
I någon av dem?
Ja, precis. Först i gratistidningen och sen i då Länstidningen.
Hur ser du på papperstidningens framtid?
Jag tror att papperstidningen kommer att finnas kvar ett antal år till. Det var ju ganska uppenbart att de som förutspådde för 10 år sedan papperstidningens snara hädanfärd var för tidigt ute. Jag tror fortfarande att det finns väldigt många som ser ett värde i just papperstidningen. Att det är mer att hålla i och mer konkret och handfast och traditionsfyllt än elektroniska publikationer.
Men har du en papperstidning själv? Jag behöver inte säga vilken, men har du en sån prenumeration?
Ja, jag prenumererar på Länstidningen Östergötland. Däremot så men det var det jag skulle säga. Däremot så är det ju samtidigt en tydlig trend att fler och fler läser elektroniskt, och jag hör till dem, får jag erkänna, att jag läser tidningar framförallt elektroniskt. Och det har ju fördelar. Det är smidigt, lättillgängligt, men man tappar lite av den här känslan förstås, prasslet så där, som och att man kan klippa ur en artikel och lägga i en mapp. Det är inte riktigt samma sak att spara digitalt.
Det var roligt att se här. Vi skulle kunna göra en liten test. Hur många är det som har någon form av papperstidningsprenumeration av er som finns i Vårklockan nu? Titta. Det är rätt många.
Ja, det var det jag sa. Ja. Hädanfärden är för tidigt.
Ja. Då kan jag säga som pastor evangelist, ni kan ta ner era händer. Ja. Du som östgöte, det är ju svårt att missa. Är du medlem i Tage Danielsson-sällskapet eller är det vattentäta skott mellan Norr och Linköping?
Jag har ju jobbat i Linköping och bor i Norrköping. Jag är uppvuxen i Ödeshög i sydväst. Där med Rökstenen och Alvastra klosterruin. Jag har bott många år i Motala. Jag har gått på gymnasiet i Mjölby. Jobbat i Linköping och nu bor jag i Norrköping. Så jag har försökt täcka hela länet.
Ja, jag tycker du täcker upp det bra. Ja. Och men Tage Danielsson-sällskapet?
Nej, jag är inte medlem där.
Är du intresserad av det?
Jag tycker att Tage Danielsson är en fantastisk gestalt. En fantastisk kulturpersonlighet som gick bort alldeles för tidigt. Och som skapade väldigt mycket. Och jag tycker mycket om den här dikten om Göta kanal till exempel. Det händer som grävde i Göta kanal och allt det här.
Fortsätt gärna.
Jag kan inte just den utan till, nej.
Då tycker jag vi kommer ändå in i, jag har faktiskt en gång skandera, heter det så när man läser en dikt?
Nej.
Deklamera, skandera.
Det beror lite på hur man gör det.
Nej, då säger jag deklamera, jag tror hellre det. Ja. Till Göran Persson en gång.
Oj.
Och då sa jag så här: strunt är strunt och snus är snus, om än i gyllne dosor. Och rosor i ett sprucket krus är ändock alltid rosor. Mm. Gustav Fröding. Du är ju mycket intresserad av poesi. Mm. Har du någon dikt som du skulle kunna läsa för oss här och nu?
Ja, det beror lite på om du har några särskilda önskemål.
Oj.
Nej, men jag har några stycken, men jag tänker jag egentligen min väg in i det här intresset var att jag var historieintresserad, ja. Och så snubblade jag över ett antal av de här historiska dikterna, så att jag det kanske är det du har snappat upp där, att jag läste Sven Duva av Runeberg när jag var i Finland på officiellt besök i februari. Och det var i anslutning till Runebergdagen som de högtidlighåller varje år. Så det var ju roligt att efter 20 år äntligen få nytta av det där på något praktiskt sätt. Med lite parlamentarisk, eller vad säger man, diplomatisk poesi eller något sånt där. Men jag tänker, det här är, den är ganska lång. Här kanske vi ska ha ett lite kortare format. Så då skulle man kunna tänka sig, du får välja mellan Det eviga av Tegnér eller en vårvisa av Karin Boye.
Det eviga.
Okej, okay. Den är lite längre. Men
ja, jag ville lite längre.
Väl formar den starke med svärdet sin värld, väl flyga som örnar hans rykten. Dock någon gång brytes det vandrande svärd och örnarna fällas i flykten. Vad våldet må skapa är vanskligt och kort, det dör som en stormvind i öknen bort. Men sanningen lever bland bilar och svärd, lugnt står hon med strålande pannan. Hon leder igenom den nattliga värld och visar allt jämt till en annan. Det sanna evigt kring himmel och jord, gen ljuda från släkte till släkte, dess ord. Det rätta är evigt, det rotas där ut från jorden dess trampade lilja. Erövra det onda all världen till slut, så kan du det rätta dock vilja. Förföljs du utom dig med list och våld, sin fristad det har i ditt bröst fördold. Och viljan som stängdes i lågande bröst har mandomlig Gud och blir handling. Det rätta får armar, det sanna får röst, och folken står upp till förvandling. Det offer du brakte, det faror du lopp, det stiga som stjärnor ur lete upp. Och dikten är icke som blommornas doft, som färgade bågen i skyar. Det sköna du bildar är mera än stoft, och åldern dess anlet förnyar. Det sköna är evigt med fiken håg, vi fiskar dess guldsand ur tidens våg. Så fatta all sanning, så våga all rätt, och bilda det sköna med glädje. Det tredje är ut ibland människors rätt, och till dem från tiden vi vädje. Vad tiden dig gav må du ge igen, blott det eviga bor i ditt hjärta än.
Wow. Fantastiskt. Använder du poesin i ditt arbete någon gång?
Ja, det var det här med Runeberg var ju så här parlamentariskt diplomatisk poesi. Men jag tänker att jag har en sån roll där jag ju då inte ska företräda ett visst parti eller sakpolitiska ståndpunkter, men däremot så kan jag kanske bidra till att sätta fokus på vissa frågor generellt i samhället. Och en av dem som jag tycker är viktig är betydelsen av bildning, forskning, vetenskap, kultur. Och då kan ju såklart poesi vara ett verktyg för att uppmärksamma just betydelsen av bildning och kultur.
Vad är det i poesin som har liksom drabbat dig i formen?
Ja, det är väl, jag får väl säga då att jag är lite traditionalist i den meningen att jag föredrar poesi som ändå har en viss rytm och rim och struktur. Så det är en del som är mera nebulöst eller lite så här, som flyter ut lite i kanterna. Det är kanske inte är min favorit. Men det är väl just det här att man kan på ett annat sätt än i prosa kanske fånga en känsla, en stämning, en situation på ett väldigt effektfullt och laddat sätt. Möjligen.
Jag tänker ju ibland på de här kärnfulla dikterna, får man väl ändå säga, som Dag Hammarskjöld skrev i Vägmärken och som vi egentligen inte fick del av förrän efter hans död. Det är ju en otrolig skatt som ändå bär så många människors liv. Ligger någonting i det där att på ett kärnfullt sätt få fånga?
Ja, men absolut. Verkligen, visst är det så.
Så det var fantastiskt. Vi ska avsluta vårt samtal. Det finns väldigt mycket att säga om, förstås. Men jag skulle bara vilja, innan vi avslutar det, att du bara säger någonting efter denna oerhört utdragna regeringsbildning och som ibland var lite svårbegripligt för oss. Hur ser du på den här tuffa perioden nu, där det har gått ett tag? Vad är din... Jag brukar ibland prata om eftervärmen eller hur man liksom ser tillbaks på det. Vad har du med dig för upplevelser?
Väldigt många upplevelser förstås. Det var ju en otroligt intensiv period som... Jag blev vald till talman den 24 september och den 25 september föll regeringen och sen drog det här igång och tog inte slut förrän den 21 januari när det var skifteskonselj hos kungen på slottet och en ny gammal regering trädde till. Och de här 4 månaderna eller 134 dagarna kommer jag förstås aldrig att glömma, utan det var en stor mängd olika intryck, möten, beslut, ställningstaganden som påverkade mig och som jag hade att ta ställning till. Men det är jag säker på gäller också till exempel partiledarna och många andra som var delaktiga på ett eller annat sätt i den här väldigt speciella processen, som ju är, vill jag säga, ett unikt skede i svensk politik, där jag tror att vi fortfarande inte kan överblicka de mer långsiktiga effekterna av det som skedde, men där man redan nu kan se att det ändå ledde till rätt stora förändringar i relationerna mellan partierna. Hur vi, det dagliga riksdagsarbetet, eftersom partierna nu måste förhålla sig till delvis helt nya förutsättningar och så. Men det, bara för att säga någonting, så jag hade ju varit riksdagsledamot ganska länge. Jag hade varit KU:s, konstitutionsutskottets ordförande i en mandatperiod och mött media förstås många gånger under de här åren. Och konstitutionsutskottet var ändå ganska uppmärksammat i media med anledning av olika granskningar, Transportstyrelsen och mycket annat. Så jag hade ju mött journalister förstås många gånger, men det var ändå ingenting mot att kliva in som jag gjorde de här många dagarna i ett helt fullsatt pressrum i riksdagen, där det stod folk längs väggarna, där ett halvdussin eller fler redaktioner livesände, och det var alla ledande politiska journalister satt på första bänk och trängdes, och det var en otrolig mediebevakning som jag aldrig någonsin har varit i närheten av att uppleva. Och det är klart att det är väldigt speciella erfarenheter som jag tar med mig under resten av mitt liv, tror jag.
Jag tror att vi skulle kunna säga allihop att vi är väldigt tacksamma för det viktiga arbetet, herr talman.
Oh, tack så mycket. Tack.
Eller hur? Jag är inte bra på att deklamera långa dikter då, men jag skulle vilja ge en liten strof till sist. Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse. Thomas Tranströmer. Jag hoppas att du inte går vilse. Vi har ingen sån upplevelse av arbetet, men önskar att du ska hitta många fina gläntor i sommar med vila och återhämtning. Tack för att du kom till oss.
Tack så mycket.